Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Den här söndagen, den tredje söndagen efter trefaldighet, brukar kallas de förlorades söndag. Evangelietexterna talar om hur frälsaren söker det förlorade fåret, den borttappade penningen, den förlorade sonen, och slutligen gästabudet med syndarna som vi hörde i evangelietexten för den här tredje årgången. Idag ska vi betrakta saltartexten. Några verser från psalm 32. En av de mest kända botsalmerna som är saltartext för den här söndagen. Vi läser orden i Jesu namn. En ärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Därför ska alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig, med frälsningens jubel omger du mig. Amen. Herre, skriv du in dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vi kan säga att sammanfattningen av de här orden, de här texterna, kunde sägas samtidigt rättfärdig och syndare. Ett typiskt Luther-citat, ett begrepp som han präglade. Vi kunde också säga helgonet är en syndare eller omvänt en syndare kan prisas salig. I Romarbrevets fjärde kapitel finns det en av episteltexterna för den här söndagen där Paulus citerar några av de här verserna, de första raderna i den här texten. Det är alltså väldigt centrala ord. Texten fokuserar på den personliga tillägnelsen av syndaförlåtelsen. Här är det glädjen över att bli befriad från sin syndaskuld som väller fram. Och så är det ju också med de andra texterna för idag. Fåret som var borttappat och som fåra jordens ägare går och söker tills han finner det. Eller det borttappade myntet. Eller den son som var förlorad och rent av ansågs död kom tillbaka. Till stor glädje för fadern som springer emot honom. Den som var förlorad, den som var andligen död, har fått liv igen. Han är återfunnen. Det blir glädje i himlen över en syndare som vänder om. Och det ordnas till festmåltid för publikaner och syndare, som dagens evangelietext berättar om. Men om fokus här nu är på den personliga tillägnelsen av syndaförlåtelsen, av Guds nåd, varför heter temat idag då Guds förekommande nåd? Guds förekommande nåd. I den nya handboken heter det förlorad och återfunnen, och det motsvarar ju bättre några av texterna. Men visst är den förekommande nåden, den nåd som går före allt vad vi gör, det är ett väldigt centralt begrepp idag. Huvudfrågan är, på vilken grund kan en syndare förklaras rättfärdig? Det vill säga, på vilken grund kan synderna förlåtas? På vilken grund kan jag tro att mina synder är förlåtna? Vad är orsaken till att synderna kan förlåtas då när en syndare bekänner synderna? Men vi kan också fråga, vad är drivkraften bakom det att mannen med de 100 fåren lämnar de 99 i öknen och går för att söka det ena borttappade fåret? Eller vad är det som driver fadern som har trott att sonen var död, som driver honom att springa emot sonen när han ser honom komma på avstånd? Någonting som ju var väldigt mot den tidens sedvänjor, att en gammal man skulle börja springa. Det är starka krafter. Vad är det som får Jesus att kalla en publikan, tulltjänsteman som brukade försnilla pengarna som man betalar i tull och skatt? Vad är det som får Jesus att gå till hans hem och kalla honom till lärjunge och fira måltid tillsammans med honom? Ja, svaret kan knappast vara det att det var någonting hos de här människorna, de här syndarna själva, att det var fårets förtjänst att det blev upphittat, att det var den förlorade sonen som hade hanterat sitt liv så bra att fadern tyckte att han måste hälsa honom välkommen tillbaka. Det är ju tvärtom. Inte var det heller någonting hos Matteus som var så lysande i hans karriär att Jesus måste kalla honom till lärjunge. Det var en annan orsak som var den verkande orsaken. Och det fanns hos han som sökte fåret. Det var fadern som väntade på sonen. Det var Jesus som sökte och kallade Matteus. Det var någonting hos dem. Den verkande kraften var kärlek. Att Gud sände sin son till jorden för att frälsa syndare berodde inte på någonting som han såg hos syndarna och som gjorde att Gud fick lust att ingripa i vårt dåliga läge, utan den drivande orsaken var hans kärlek till oss människor. Han såg oss i vårt elände och måste förbarma sig. Han hade skapat människorna till sin avbild. Adam och Eva förleddes av djävulen och drog synd, inte bara över sig själva och fördömelse över sig, utan över hela människosläktet. Men Gud gav inte upp. Redan då beredde han en utväg. Han skulle sända sin son, kvinnans säd, för att göra slut på djävulens makt. Och nu bestämde han också att det inte skulle bero på människors kraft eller förmåga att komma tillbaka och ångra sig, utan han själv skulle göra hela verket för att få människorna tillbaka. Ja, det här skedde, som det heter i Efesierbrevets första kapitel, redan innan världens grund var lagd. Det var alltså länge innan hade han skapat människorna och de hade fallit i synd. Då redan hade Gud tänkt ut hur han ska göra. Så man måste verkligen säga att Guds nåd fanns långt före oss. Det var verkligen en förekommande nåd. Nu inbjuds syndaren att bekänna sin synd. Frågan är den nu, hur syndaren ska bli uppmärksam på Guds kärlek. Syndarens situation beskrivs bra i de här orden i verserna 3 och 4. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Vi är ju inte lika förtrogna med riktig sommarhetta här som till exempel i Palestina där Jesus var verksam. Men de här dagarna som har gått så har vi kanske upplevt någonting av det. Får man för lite vätska så börjar man känna sig matt och svag. Och hettan kan vara väldigt, väldigt svår att uthärda om man blir utan kraft. Livskraften försvinner. Det här är en bild av hur vi drabbas av Guds lag. Och det är inte i första hand en sån känsla som man får när man har gjort en tillfällig synd och känner ett sting i samvetet. Om vi till exempel har sagt ett ont ord om en medmänniska och hajar till och tänker det där borde jag inte ha sagt. Eller om vi har stoppats av polisen och får veta att jaha, du har kört för fort. Det här är situationer när det kan göra ont. Men den här situationen som David beskriver handlar nog om någonting mera och allvarligare än så. Vi vet ju hur David en tid levde i uppenbar synd, planerad synd, när han tog Batseba till sig och hur han planerade mord på hennes man. Och det gick månader. Och i den här situationen så måste det ha varit känt som en, att hans kropp förtvinade. Att Guds hand var tung över honom dag och natt. Hans livskraft försvann. Men han visste inte vad det var. Han fortsatte tills profeten Natan kom till honom och förelade honom: du är den mannen. Synden drar frimodigheten ur oss. Vanesynd, eller att vi bär på en synd som vi försöker dölja för våra medmänniskor för att kunna fortsätta med den. Då börjar vår blick irra. Och då känns benen som förtvinade. Om vi räknar med Gud i våra liv och inte gör som ateisterna med sitt nya reklampåfund, att de säger att det troligen inte finns någon Gud, så du kan vara helt nöjd och lugn utan rädsla. Nej, om vi räkna med Gud i våra liv, så blir vår synd som ett gift som så småningom drar kraften ur oss om den inte tas i ljuset. Synden behöver bekännas. Och när vi bekänner vår synd, då heter det: då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Där har vi Guds svar. Har du varit med om det här rent konkret? Då vet du vilken lättnad det är. Efter att man har bekänt och fått förlåtelse. Så vill Gud ha det. Men hur svårt kan det inte vara för gamle Adam att ödmjuka sig så att man bekänner? Det är mycket lättare att tala om förlåtelse och att kräva att andra förlåter än att man bekänner sin egen synd. Ändå är syndabekännelsen så central att vi inleder våra gudstjänster med en gemensam syndabekännelse. Men egentligen kostar det ju ingenting för oss själva i den allmänna syndabekännelsen. Det är ju någonting som vi gör tillsammans med andra. Och vi behöver inte utlämna oss på något särskilt sätt. Däremot gör det ganska ont, eller åtminstone kostar det en hel del, om vi måste ödmjuka oss inför medmänniskor och avslöja hur fel vi har gjort. Men då frågar vi kanske, var det inte inför Gud vi skulle bekänna? Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Jo, det är först inför Gud som vi ska bekänna. Så sa ju David också, mot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Men det stämmer ju inte att David inte skulle ha syndat någonting mot medmänniskor. För det har vi ju bevis på i skriften. Att han gjorde. Gruvligt försyndade han sig mot andra. Men det var den relationen som var så övergripande. Den var så viktig att den överskuggade allt annat. Att få gjort upp med Gud. Men har vi gjort upp med Gud och har gjort med en medmänniska illa, så kan vi inte nöja oss med att Gud har tillsagt oss förlåtelse. Då vill vi också reda upp med vår medmänniska. Då böjer vi oss inför honom och bekänner att vi har handlat fel. Det är från ett sådant öppet sinne som gemenskapen utgår i enligt första Johannesbrevet. Där Johannes skriver, om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, alltså med Gud, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Att vandra i mörkret är detsamma som att hålla sin synd gömd och tro att ingen ska veta. Det kan hända att ingen människa vet, men Gud vet. Och det finns en annan aspekt som jag också vill nämna. Och det är att för den som har ett ledaransvar, och det är vi ju några av oss åtminstone, så finns det en annan sak att beakta. Om vi tänker på landets ledare, president, regering, så är de ansvariga för hur folket lever. För att de ska ju styra och ställa så att det ska ske rättfärdigt. Att det här landet ska styras i rättfärdighet och att det ska finnas trygghet och ordning. Om vi är satta i ansvarsställning i en förening eller ett företag och där försöker ordna upp för oss med hjälp av orättfärdighet, då blir det följder också för dem som vi har ansvar över. Så var det med ledarna i det gamla Israel som drog olycka över hela sitt folk genom att ge avkall på Guds bud. Då har vi ett bra exempel hos profeten Daniel, hur han la fram en ställföreträdande bön inför Gud. Det står i Daniels bokens 9:e kapitel så här. O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig. Men vi har dragit skam över oss. Då ska vi tänka på att denna man som bekänner synd på det här sättet har inte haft någon ledaruppgift i judafolket. Han är bortfört i ett främmande land, Babylonien, redan i unga år. Han är visserligen av en adlig ett, kanske en furste ett. Men det berättas om honom att man kunde inte finna något orättfärdigt hos honom. Han var trogen i sin tjänst. Han gick 3 gånger om dagen upp i övre salen i sitt hus och bad, vänd mot Jerusalem, trots att kungen hade förbjudit det med hot om dödsstraff. Men han bad, vi har syndat och gjort orätt. Daniel tog på sig ansvaret för sitt folks djupa avfall och bekände det som sin synd. Han skyllde inte på dem som rättmätigt hade ansvarat för avfallet. Och han blev rikligt bönhörd. Han fick höra det härliga löftet om återupprättelse och framförallt om den store ställföreträdaren som skulle försona skuld och föra fram en evig rättfärdighet. När vi bekänner våra synder inför Gud och människor, då får vi uppleva det saliga tillståndet som vår text talar om. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd, och som i sin ande är utan svek. Den människa som omtalas här, den människan har inte längre blicken på sig själv. På den egna bristfullheten, på de möjligheter man själv har, eller på hur fullkomligt han har bekänt sina synder. Blicken har fått ett nytt fäste. Blicken söker sig till kopparormen, om vi tänker på den här händelsen i öknen i Israels historia, när det kom giftiga ormar och stack alla människor. Och det ledde till döden. Det hjälpte inte att strida mot ormarna, kämpa och vrida sig. Men Gud lät Mose göra en orm av koppar och hänga upp den på en stång. Och så räckte det med att se på kopparormen. Då blev man befriad och blev frisk igen och fick bevara sitt liv. Det är så som man blir salig. Att vända sig bort från sig själv och se på Jesus. Vi ser i Bibeln hur Jesus förlät rövaren vid sin sida. Hur han kallade publikanen Matteus, hur han äter med syndare. Och vi ser hur han kallar en Paulus som var förföljare, som hade mördat Guds församling och som räknar sig som den störste bland syndare. Och då kan vi säga att det finns hopp också för dig och mig. Det här beror på att Guds nåd fanns där före vår ånger och bekännelse. Det är inte vi som ändrar på Gud så att han börjar tycka synd om oss och bestämmer sig för att ändå inte straffa oss. Han har hela tiden sökt oss för att få uppenbara sin förlåtelse för oss när vi bekänner vår synd. Kanske du ännu frågar, hur djupt måste jag då bekänna min synd? Tänk om jag inte äger en tillräckligt djup syndakännedom. Hur ska jag då veta att jag får räkna mig salig? Ja, kära vän, om du fortsätter att titta på dig själv och fundera på vad du själv har, då är du precis som israeliterna, de som fortsatte att kämpa med ormarna och inte ville lyfta sin blick och se på kopparormen. Du ska sluta se på vad du själv har åstadkommit. När vi vänder oss i bön till Gud får vi säga som Lina Sandell i en sång. Vi får säga till Gud, se ej på mig, se ej på mig, se på din son, o Gud. Se på hans sår och se mig klädd i hans försoningsskrud. Ty om du ser mig utan den, så finns ej hopp för mig. Då kan jag ej bestå en dag, ett ögonblick för dig. Ack nej, se bort från mig och se på honom blott, ut i vars död och dyra blod du full betalning fått. Han är nu min rättfärdighet, min helighet, mitt allt. Ty allt han gott gjort har för mig, ja mer än tusenfalt. Och nu får vi också be Gud om beskydd så att vi bevaras i den här förlåtelsen, som vår text slutar. Därför ska alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer ska det inte nå dem. Du är mitt beskydd, för nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Ja, och på den här bönen kommer Gud och berättar hur han vill leda oss i våra liv. I den vers som följer direkt efter den här texten och som finns med i den texten i nya handboken. heter det. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Vilket löfte. Det är verkligen ett saligt tillstånd att ha en sådan lärare. Det här tillståndet, det kan inte leva tillsammans med svek. Och därför förknippas det med den människa som i sin ande är utan svek. Och det betyder inte att det är bara de människor som har blivit heliga och rena i sig själva, utan de människor som behöver leva med Herren och bekänna sin synd. Att få Guds förlåtelse för sin synd leder till att vi vill reda upp och inte fortsätta att leva ett svekfullt liv, att ha två ansikten, att tala med dubbel tunga, utan vi vill fråga efter Herrens väg med oss och för vårt liv. Det är en härlig sanning att frälsningen inte hänger på oss. För vi vet fortfarande att vi är svaga och syndar på många sätt. Varje stund, eftersom vi är kött och vårt kött är förgiftat. Men jublet kommer av att Herrens nåd är större än vårt hjärta. Då vet vi, som Johannes säger, Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Vi behöver inte försöka ha hemligheter för Gud, utan vi får vara frimodiga i att berätta för Gud om allt det som anfäktar oss, inte minst våra synder. Och vi vet att vi får räkna oss saliga, inte för att vi själva har gjort oss förtjänta av det, utan för att vår frälsare har kommit till världen för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, för att bota de sjuka och för att kalla syndare till frälsning. Därför kallar han också dig idag att bli botgäst i Guds rike. Amen. Så låt mig, Jesus, ständigt bo i syndernas förlåtelse och ha min enda frid och ro i syndernas förlåtelse. Ty blott i denna fasta stad jag lever lycklig, trygg och glad. Amen.